Idag ska vi inleda vår predikoserie Tillbaka till Jesus. Och jag har, sen vi bestämde det här, grubblat över vart man ska börja. Det här är verkligen inte enkelt, tycker jag. Jag har googlat, jag har kämpat, jag har läst, jag har lyssnat och sen har jag försökt ordna upp mina tankar. Det har inte gått så bra. Var i hela friden ska man börja när man ska predika, prata, berätta om Jesus? Ska man börja i hur hans liv såg ut? Vem han var som människa? Eller ska man börja i vem han var som Gud? Ska man börja med hans födelse eller ska man börja med hans coming out när han började göra under och undervisa? Var börjar man när man ska berätta inte bara om vem som helst utan världens viktigaste person? Och hur gör man det? Tala om världens viktigaste person. Eftersom jag inte riktigt kunde bestämma mig hur jag vill börja så ska vi idag kolla på hur Matteus, Markus, Lukas och Johannes började. Och sen, det här blir en väldigt basic inledande predikan och sen kommer Lukas nästa vecka tala om Jesus jag är budskap. Så jag har lagt det på Lukas istället. Och sen får vi se hur jag tar vidare efteråt. Men jag tyckte det var jättesvårt att börja. Var börjar man? När evangelisterna börjar så gör de det på lite olika sätt. Och vi ska börja att läsa från Matteus, hur Matteus gör. Så om ni slår upp Matteus kapitel 1 så ska vi läsa de första tre verserna. Och sen kommer jag hoppa till vers 17. För Matteus evangeliet börjar så här. Jesus läcktavla. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Abraham blir far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder. Juda blir far till Peres och Sera genom Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram. Och sen hoppar jag eftersom det blir massa namn. Och så i vers 17. Alltså blir det tillsammans 14 släktled från Abraham till David, 14 led från David till fångenskapen i Babylon och 14 led från fångenskapen i Babylon till Kristus. Matteus börjar med en stamtavla. Varför det kan man undra. När vi berättar om någon som har fötts så är det ju sällan att man börjar räkna tillbaka i 14 och 14 och 14 släktled. Så varför gör Matteus det? För Matteus var det viktigt att visa att Jesus inte var vem som helst som precis hade fötts. Det var inte vem som helst som han skulle prata eller skriva om. Utan för Matteus var det viktigt att visa hur Jesus hör ihop med Abraham och David. Matteus själv var jude och judarna hade ju fått de här historierna berättat om och om igen. Om hur Abraham fick löftet att hans folk skulle välsigna hela jorden. Och hur från Abrahams släkte kommer kung David. Och kung David får löftet att Messias ska komma från hans släkte. Så när Matteus berättar hur de hänger ihop så vill han visa att Jesus står i direkt linje till de här två löften. Om en välsignelse till hela folket, till hela jorden och om att Messias ska komma från David. Sen berättar Matteus om Jesu födelse. Och några kapitel senare så har vi Johannes döparens berättelse och sen Jesu dop. När vi går vidare till Markus så har vi samma där. Markus börjar också i Gamla testamentet, i skriften. Han börjar där för att berätta om vem Jesus är. Så vi läser från Markus evangeliets första kapitel, verserna 1-3. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så står det skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Och sen handlar det om Johannes. Så Markus börjar med Gamla testamentet för att knyta det till Johannes döparen och berätta om Jesu kusin Johannes döparen som först kommer och sen kommer Jesus. Johannes förkunnade om att någon skulle komma efter honom som var större än han själv. Johannes är uppfyllelsen av det här Jesaja-bibelordet och Jesus är den som är större än Johannes. Markus hoppar helt berättelsen om Jesu födelse. I Markus evangeliet så finns det ingenting som berättar om Jesu liv förrän han kommer till Johannes och ska döpas. Så vi har ingen julberättelse i Markus. När vi möter Jesus så är han vuxen och han ska döpas av Johannes. När vi nu hoppar till Lukas så ska Lukas också berätta om vem Jesus är. Men han gör någonting helt annat. Han introducerar vem han skriver till. Ingen annan evangelist har gjort det. Men Lukas tycker att det är viktigt att berätta varför han skriver. Vad är syftet med att ha 4 evangelium? Så Lukas börjar. Många har sökt att sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss. Så som det har berättats för oss av de som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Theophilus. För att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Så Lukas skriver för att han har efterforskat och för att han vill visa att Theophilus undervisning är tillförlitlig. Den som Theophilus har fått, det de har fått undervisa dem, stämmer. Den här Theophilus som Lukas säger sig skriva till kan ha varit en faktisk person. Måste inte ha varit det. Theophilus, Theo är ju Gud och Philus är älskad eller vän. Så många bibelforskare tror att han bara lyckas skriva bara till någon som helst som identifierar sig som Guds vän. Så alla som identifierar sig som Guds vänner var liksom målgruppen för hans skrift. Sen kan det ha faktiskt varit en kille som hette Theophilus också som han skrev till. Men vi vet inte. Det vi dock vet är att de som läste Lukas evangeliet, som Lukas skrev till, om det nu var en person eller många, det vi vet är att de inte var judekristna. De hade ingen koll på skriften på Gamla testamentet. De hade inte heller så jättemycket koll på Abrahams löften eller kung David. Det är därför när Lukas nu börjar så börjar han med Johannes döparen. Han hoppar skriften och profetiorna. Han börjar med att berätta om Johannes döparens föräldrar. Han börjar inte långt tillbaks i Jesaja-profetian utan han börjar med att berätta om Zacharias och Elisabet. När han sen berättar om Johannes döparen ganska länge så berättar han om hur Jesus föds, hur ängeln kommer till Maria, hur Maria och Elisabet möts. Och sen så föds Jesus så småningom. Och sen efteråt, då, ja just det, och sen får han möta den vuxna Johannes döparen också. Vi har liksom bebis Johannes döparen, bebis Jesus, sen möter vi den vuxna Johannes döparen. Och då väljer Lukas att infoga släkttavlan. Den vi hade i början av de andra evangelierna kommer nu efter 2-3 kapitel. Då känner han att hans åhörare är redo för att kopplas till Gamla testamentet. Någon slags soft introduktion till vad de bygger på. Och Lukas börjar med att skriva från Jesus bakåt. Han börjar inte där de andra började, utan han börjar med Jesus. Och sen slutar han med Enos som var son till Seth, som var son till Adam, som var son till Gud. Det är där hans släkttavla slutar. Jag tycker det är coolt att han börjar där. Mitt allra bästa bibelord kommer dock ifrån Johannes inledning. Johannes skriver också, så som Lukas, till en icke-judisk målgrupp. Så han skriver troligtvis till folk som var greker, som inte heller hade så jättebra koll på hebreiska skriften. Enligt kristen tradition så sägs det att det var församlingen i Efesos som Johannes skriver för, och att han är där när han skriver till dem, och då är vi ju i Grekland. Jag älskar den här prologen till Johannes evangelium. Den har lästs en hel del här och den ska läsas ännu mer. Så jag kommer läsa hela stycket från 1-17. Verserna 1-17. Om ordet som blev kött. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Men själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någons mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den infödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i faderns namn famn, som han har gjort honom känd. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Jag älskar det här stycket. Och jag tror att det här kanske, om man ska börja någonstans, så är det kanske här man ska börja. I hur Johannes skriver om Jesus. I begynnelsen var ordet. Johannes knyter an till skapelseberättelsen. Fastän hans lyssnare troligtvis inte hade koll på den judiska skapelseberättelsen, så känner de ändå igen i begynnelsen. För alla skapelseberättelser, även de grekiska, började med i begynnelsen. Snyggt, tycker jag. Johannes tar det de vet och berättar för dem att det de vet inte riktigt stämmer. För Jesus är det handlar om. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud, och ännu mer, ordet var Gud, och ordet var Jesus. Ordet blev kött, ordet blev människa, Gud blev människa och kallades för Jesus Kristus. Det är där Johannes vill börja. Han säger att Kristus är ordet, Kristus är Gud, Kristus är inte en profet, utan Gud själv. Gud som blivit människa. Gud som tagit boning bland oss. Och vi såg hans härlighet, skriver Johannes. Vilket får oss att fatta att Johannes måste ha varit där. Han måste ha varit en av dem som såg hans härlighet. Vi såg hans härlighet. I Kristus var liv, och livet var människornas ljus. Jesus Kristus är människornas ljus. Och han är nåd och sanning. Det intressanta med de här fyra inledningarna som vi har kollat på är ju att de berättar om samma person. De berättar om samma liv. Och mycket är väldigt likt om man läser igenom hela evangelierna. Men ändå så är det ganska mycket som skiljer sig. En del kan tycka att det är jobbigt att det skiljer sig så mycket. Men jag tänker att det är ganska logiskt. Om vi alla är på samma evenemang eller möter samma person. Säg till exempel Lukas Hagel förra veckan. Då kommer vi när någon frågar hur det var att träffa Lukas berätta olika saker. För att vi är olika. Vi har olika bakgrunder, olika intressen. Vi kanske har haft olika samtal dessutom. Någon kanske lyssnade mer på början, någon kanske lyssnade mer på slutet. Ingen är ju 100% med hela tiden. Och så var det också för evangelisterna. De som var med hela tiden kanske inte valde att ta med allt. Det är begränsat på papper eller papyrus eller skinn eller vad det var de skrev på just då. Det de tar med är det de själva tycker är det viktigaste. Vad måste folk få veta om Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare? Det är den frågan de står inför. Och de väljer att svara på olika sätt. Det Matteus tycker var viktigast kanske inte Johannes uppfattade som viktigast. Sen hade de ju också olika målgrupper. Och det får man inte glömma heller. Hur jag pratar till er eller berättar för er saker är ju helt annorlunda än om jag skulle gå och prata med någon som inte är kristen. Eller prata med någon som inte känner mig. Eller prata med någon som är min mamma. Jag skulle ju prata på ett annat sätt med mamma än jag pratar med er. Mest för att det är olika språk också. Men ja, ni fattar. De är olika. De pratar till eller riktar sig till olika. Och de bär på olika hjärtefrågor. Matteus, Markus och Lukas har mest likheter. Vi kallar dem för de synoptiska evangelierna. Bibelforskare tror att Markus var den som skrev först och att han är källa till Matteus och Lukas. De har skrivit sina evangelier någon gång på 70-talet, 70 efter Kristus. Johannes skrivs mycket senare, ungefär 20 år senare på 90-talet. Så att han väljer att skriva lite mer poetiskt kan ju också vara bara en tidsfråga. Saker har sjunkit in, han har fått ännu mer tid att bearbeta. Och då väljer han med de här orden. Hur skulle ditt evangelium om Jesus Kristus lyda? Vad skulle du börja med om du hade, säg, 20 kapitel med ungefär, vad kan det vara, runt 50 verser, ish, 25-50 verser per kapitel. Vad skulle du välja att ta med? Vad tycker du är viktigast när du ska berätta om Jesus? Och när hände det senast att du fick berätta för någon om Jesus? När Johannes skriver så har han tre stora ord. Ljus, nåd, sanning. För Johannes var de tre orden så viktigt att han tog med dem de första 17 verserna. Och att han upprepar dem dessutom. Ljus, nåd och sanning. Och jag vill att vi tar med oss de tre orden nu när vi går in i nattvardsfirandet. Ljus, nåd och sanning. Och jag vill att vi tar med oss dem in i årsmötet och veckan som kommer. Jesus Kristus är ljus, nåd och sanning. Och ta med de här orden nu under våren när vi beger oss på någon slags upptäcktsfärd eller resa tillbaka eller ja, vad vi vill kalla det för, till Kristus, vem han var, vad han gjorde, vad han betyder för oss. Ljus, nåd och sanning. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd.